When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det är dags för filosofisk salong och jag har bjudit in två gäster som jag tänkte presentera. Den första är Anna Björklund som det har stormat en del kring. Hon har väckt känslor bland annat i podden Della Q och Tankesmedjan i Sveriges Radio. Det är en Stockholmstjej men hon växte faktiskt inte upp i Stockholm utan i Roslagen där hon förlöste lamm på helgerna. Nu arbetar hon som skribent och driver podden Café Q. Den andra gästen är David Turfjell som är professor i religionsvetenskap och författare och som bland annat har skrivit om svenskars religionsattityder och nu senast om hur naturen blivit svenskarnas religion. Svenskarna, det gudlösa folket eller granskogsfolket som har funnits sin kyrka under tallkronorna. Välkomna hit säger jag till mina gäster. Ja, hörni, välkomna, välkomna.
Tack.
Det har varit starka historier och ämnen som har rört sig om liv och död här och också det här temat. Jag tänkte att vi ska fortsätta på det här ämnet som ju bland annat, jag vet David, du har rört dig kring därför att du har tittat på svenska folkets traditioner och ett folk som inte har så stort förtroende för kyrkan, om man kan uttrycka det så.
Ja, det är lite dubbelt det där. För att på ena sidan så har man inte så stort förtroende för kyrkan kanske. Och man har en väldigt stark självbild av att vara sekulär. Samtidigt är ju en majoritet betalande medlemmar i kyrkan. Ja. Så någon typ av, eller i olika kyrkor, så någon typ av förtroende finns det, men det är väldigt lågintensivt kan man säga.
Den fråga som jag tänkte att vi skulle diskutera, det är det lättare att förhålla sig till döden om man är troende? Vad tror du?
Jag tror nog det. Jag tror det man vill ha när man ska tänka på döden är ofta lite tröst och trygghet i att man har gjort rätt. Det tror jag är därifrån tröst ofta kommer. Inte kanske som folk föreställer sig liksom en varm kram och någon som bara tar hand om. Utan jag tror att jag tycker det mest tröstande som finns är liksom känslan av en arbetsvecka som är avklarad. Eller ett träningspass kanske. Alltså det är väl den sekulära liksom trösten att man har faktiskt åstadkommit någonting. Eller när man som trött mamma faktiskt gör det man ska fast man inte egentligen orkar så att säga. Och det tror jag är den känslan som religion också ger. Att den för att kunna göra rätt så behöver man ju ramar liksom. Och religionen ger ju lite regler. Och då har man ju chans liksom att på sin dödsbädd ändå kunna blicka tillbaka och se på att ja, men någonstans så höll jag mig inom de här reglerna. Och det tror jag kan vara otroligt viktigt för den här ron liksom, som jag hoppas att jag ska ha när jag dör.
Mm. Alltså det finns ju studier på detta inom mitt ämne som är religionsvetenskap. Mm. Det finns ganska många olika studier där man har studerat relationen mellan tro och religiositet och dödsångest. Och det som man alltså graden av hur jobbigt man tycker att det är med döden. Och det som visar sig i de studierna då sammantaget är dels att det ser väldigt olika ut. Alltså, det är inte en generell fråga som är antingen eller, utan det är olika religioner, olika religionstolkningar ger olika effekt. Och sen så visar det sig också sammantaget att det är liksom två positioner som är bäst om man inte vill ha dödsångest. Och det ena är en djup och innerlig religiositet som inte är grundad i socialt tryck utan som kommer inifrån på något vis. Då blir man mindre rädd för döden. Men det andra är en djupt rotad ateism som också kan leda till mindre dödsångest. Så de som har mest dödsångest är de som är mellan de här.
För jag tänker, det här som du pratade också om, Anna, att man har ändå gjort rätt för sig, man har hållit sig inom de här ramarna. Det tänker jag att man kan känna även som artist. Det kanske är det som du menar. För att det man lämnar efter sig är ett genmäle. Man vill förmodligen, tänker jag, att människor ska prata gott om en, att man har gjort något bra avtryck. Och då, för nu pratar ju vi inte någon av oss om livet efter detta, utan det liv som man lämnar.
Det finns ju en samband också, alltså det här med att man tänker på det man har lämnat och också den fortsättningen som blir efter. Där kan man ju se att även folk som inte är religiösa då, som är icke-troende eller artister, att även de hanterar döden genom att tänka på en fortsättning. Till exempel att tänka hur ens kropp förmultnar och blir ny energi som ger träd och växter till exempel.
Är det vanligt, menar du, att man har den
man använder sådana coping-strategier?
För att klara av...
Det är den läskigaste tanken jag vet, att jag ska multna.
Men om du tänker att din energi, rent fysisk energi, ger nytt liv, så kanske det blir något trösterikt. Eller att det som du har skapat lever vidare, eller att barnen lever vidare och sådär.
För det är ju intressant, för det kopplas ju ofta just det vi pratar om till dödsångest. Det sa jag att den här forskningen handlar om man har mycket eller lite. När du talar om de här reglerna och att du tror det är lättare att vara troende, du kommer inte in på om det finns en fortsättning, ett annat liv efter detta.
Nej, precis. Där tror jag förstår att det finns liksom inom alla religioner en teori om vad som ska hända sen. För jag tror att det är en viktig, just när det är svårt, när det är svårt att göra rätt kanske. För jag tror att alla religioner handlar väl egentligen om det, att motivera människor att göra rätt, liksom långsiktigt, det som funkar. Och det som också alla människor har en naturlig så här, vilja att göra. Alltså, det är inte alltid så lätt att förklara för sig varför man ofta gör rätt ändå. Varför man hjälper någon som kanske inte förtjänar det. Eller ger ett lån till någon som inte kommer betala tillbaka. Eller just orkar ta hand om sina barn även när det är jobbigt. Eller vad det nu kan vara. Men där har vi ju alla i oss. Och då behöver man liksom förklara det för sig själv på något sätt, tänker jag. Och då hjälper ju religionen till, genom att göra det lite mer konkret. Och just när det är liksom som jobbigast, om man undrar liksom varför är det så pissigt allting, då kan ju liksom den här tanken på någon slags belöning som kommer sen.
Och är det ett liv?
Ja, det kan ju vara liksom att den här liksom, äntligen ska man få vila. Alltså det brukar vara formulerat på något så sätt. Eller äntligen så ska alla som har varit dumma mot den straffas. Och det kan ju vara lite... Det är nästan som så här... Det kan ju låta ibland som såna domedagshistorier, kan nästan låta som ett mobbat barn som fantiserar om sin revansch liksom, att äntligen så ska de åka dit alla jävlarna. Och det kan ju också vara en tröst eller en motivation liksom, att ändå fortsätta vara liksom den snälla killen, även om det inte alltid lönar sig i stunden. Liksom.
Får jag lägga till en grej till det? För att, det är klart att den här att, liksom, att man ska mätas och man ska få en sorts måttstock för vad som är rätt och det finns någon sorts större rättvisa, att det kan vara en viktig del av religiositet. Men det kan ju också... Det finns en annan sida som jag tror också är väldigt viktig för många, och det är en lite mer... Alltså känslan av tillit inför livet ungefär. Så att man kan ju se religiositet som att öva upp en sorts hållning, en sorts metod, oavsett vilken religion det är, som en sorts metod att öva upp en speciell hållning till livet. Och en hållning som präglas av tillit då, kan man säga. Tillit.
Kan du förklara lite mer hur den skulle kunna se ut?
Ja, men till exempel, för att... Om man ser det lite krasst så är ju livet ganska hårt. Alltså, vi dör och vi blir sjuka och det är krig och elände. Och religiositet, även om det finns mycket negativa aspekter av religion, så är ju en religiös livshållning, då, en kristen eller en muslimsk eller vad vi nu talar om, är ju en otroligt optimistisk tolkning av tillvaron. Det är ju en kristen livshållning är ju att vi är skapade av en kärleksfull Gud som har skapat alltihop, som har en mening och en uppgift med våra liv, att det finns, att det som verkar meningslöst faktiskt i livet och slumpartat inte är slumpartat och meningslöst utan faktiskt djupt meningsfullt, att det som verkar vara orättvisa faktiskt inte är orättvist utan i långa loppet rättvist, att det som verkar vara död och slutgiltighet och lidande faktiskt kommer leda till någonting som är motsatsen.
Men nästan alla religioner innehåller ju också, om du inte lever kärleksfullt mot din nästa eller vad det nu kan vara, så finns det ett helvete, eller du återföds i någon lägre varelse. Det finns ju hela tiden det här.
Ja, det finns.
Som hotar liksom, i många religioner.
Ja, men om man tänker sig en person som väljer själv då, väljer att gå in i ett religiöst liv, att gå in i ett aktivt religiöst liv, då kan man ju se det som att man väljer en metod för att upprätthålla den där känslan av livet. Att det är meningsfullt och att man känner någon sorts tillit till det. Mm. Och att man har massa ritualer och tankar och idéer och sånger och traditioner för att försätta sig liksom i den livsstämningen. Mm. Och det är ju ett tillägg då till det här, att det finns ett straff eller det som också kan finnas där.
Det är också en motivation, ja. Något som håller en liksom på banan med de här ritualerna. Och, ja.
Du känner ett obehag att tänka att du skulle återgå till...
Jag gillar inte att tänka på det där fysiska liksom, förfallet. Det försöker jag låta bli.
Mm. Men... Så hur ser det ut i din tankevärld? Vad händer sen?
Jag föreställer mig någon slags vila. Det jag tycker känns skönt. Mm. Ja, precis. Det är väl kanske... Min småbarnsförälder liksom version av ett paradis just nu. Den kanske kommer att ändras. Jag vet inte vad jag kommer tycka verkar paradisiskt om några år. Utan
det är det du längtar efter mycket.
Får ta det lugnt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vila i livet. Men jag blev lite intresserad av, nu var det frågeställningen om det är lättare att förhålla sig i döden om man är troende. Och då sa du att det finns forskning som visar att det kan också vara lätt om man är ateist och har hittat det här förhållningssättet. Hur ser det ut för en ateist?
Ja, alltså... därför att det kan ju också finnas något trösterikt och... Alltså det finns ju, om man då tar lite organiserad ateism och liksom en sekulär humanistisk livsåskådning, så innebär ju den en del som finns i den typen av tänkande då, och en, liksom en idé som finns, det är ju att livet blir, det är så vackert som det är. Det behövs ingenting utanför detta för att vi ska uppfatta det som vackert och meningsfullt och mirakulöst. Det behövs ingen liksom gud bortom naturen för att vi ska uppskatta naturen. Det behövs inte finnas en fortsättning i en liksom fantiserad evighet för att vi ska uppskatta det här livet. Och tvärtom kan det kanske till och med vara så att man tycker att livet blir extra viktigt och starkt och berörande just därför att det är begränsat. Mm. Att den här utsträckningen i någon sorts evighet som vi ändå inte kan föreställa oss bara tar bort fokus från det här livet. Att det gäller nu och vårt ansvar... Från ett religiöst perspektiv kan man säga att vi har ju ansvar därför att vi kommer dömas i helvetet eller paradiset. Men från ett sekulärt perspektiv kan man säga att ansvaret ligger ju i att det faktiskt är upp till oss att ta hand om den här världen. Att forma vårt eget liv och vårt eget samhälle och relationen till våra medmänniskor. Vi kan inte liksom backa från det ansvaret. Mm. Och det kan ligga något väldigt berörande och starkt och trösterikt också i det.
Jag tror att det funkar, att följa de religiösa reglerna, jag tror det funkar ju bäst om man egentligen själv vill också. Alltså om man bara, det känns som en lite så här svensk idé om att knäppa italienare föreställer man sig. De går runt och vill göra fel hela tiden. Men sen så, för de vet att de kan gå och bikta sig dagen på. Eller liksom att man föreställer sig att det är bara yttre regler. Men det funkar, jag tror det funkar bäst liksom när reglerna både är någonting man egentligen känner inifrån. Men det är just i de här svåra situationerna liksom, så kan man ändå påminna sig om att det är just det finns också det här liksom, belöningen eller straffet eller så. Förstår du vad jag menar? Mm.
Men också en tröst, det finns en tröst i det, att det finns något att förhålla sig till.
Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Och jag tror alltså vi alla, även om man har en väldigt stark egen riktning som kommer inifrån liksom, och starka uppfattningar om hur man ska bete sig, så alltså alla har ju stunder liksom när man tvivlar och egentligen skulle behöva någon typ av förälder som gick in och påminde om hur det är egentligen.
Jag tänker, du som är religionshistoriker, är det lättare att dö i vissa religioner än i andra? Jag tänker...
Ja, det tror jag faktiskt att det är. Jag har intervjuat iranska shia-muslimer som är djupt övertygade. Alltså de vet att det finns en fortsättning i paradiset efter de dör.
Är de mindre noggranna med sitt liv då?
Kanske lite. Kanske lite faktiskt. Jag tror det. Att det blir inte så otroligt liksom livsviktigt att det här är det enda vi har. Att nu ska vi förverkligas här. Vi har ju det här i sekulär västländsk kultur, så finns ju det genom självförverkligande. Att man ska förverkligas i världen. Och det gör jag genom att upptäcka vem är jag i detta mitt enda liv. Och sen att liksom låta den sidan då blomma ut. Eller det jaget som finns där blomma ut. För att jag har bara det här livet. Jag ska leva det till fullo, ungefär som den här Frank Sinatra-låten My Way. Alltså jag ska bara göra mitt och sen dör jag, och då är jag fullbordad. Medan en traditionell kristen eller muslimsk livshållning, även om man ska vara försiktig med ordet traditionell, men en dominerande hållning har ju varit att livet handlar om att ge sig själv till en högre ordning. Att överlämna mig själv. Det är inte jag som ska förverkligas, utan jag ska överlämna mig själv till vad Gud vill med mitt liv. Och det kan innebära att göra avkall på vem man själv är och vad man själv vill. Och förverkligandet då, det kommer ju i detta paradis efter döden. Och det är ju en annan syn på vad livet går ut på. Och i vissa former då, om vi tar liksom såna här folk som har gått starkt in i den typen av religiös livsstil. Nu tänker jag på vissa munkar och nunnor i den ortodoxa världen, men också i andra. Där kan ju liksom, det som är mest meningsfullt kan ju vara att nästan försöka kväsa sitt eget ego. Och det här är ju ett återkommande drag också i många religioner, att försöka kväsa sitt ego. Det är det som är poängen med alltihop. Och det innebär att kväsa min egen vilja och att istället leva
i... Överlämna mig.
Ja, överlämna det i Guds händer då. Så ska man istället leva i lydnad och självförsakelse.
Är det lättare att dö då, menar du, om man tittar på forskningen?
Ja, åtminstone så är det ju det som är poängen med alltihop, så man övar upp det där. Och jag tror också att det stämmer empiriskt, att man är, att det är enklare att döda.
Det finns ju de substitut som man tänker i Sverige där många inte är så troende, även om många är med i kyrkan då, så då har man ju ofta substitut som också ger de här reglerna och också kanske lite den här känslan av underkastelse, att man, jag vet inte, det kan väl vara att man följer en diet eller gör exakt som sin chef eller PT säger eller vad det nu kan vara. Men de är ju den typen av underkastelse. Jag tror den funkar ganska bra i stunden och kan ge en känsla av liksom trygghet och att ha liksom någon, just den här yttre auktoriteten som man förhåller sig till hela tiden. Men det är ju sällan den bär liksom genom hela livet. Alltså det är ju de flesta över 80 har kanske inte den här liksom dieten som styr allt. Utan det är lite kortsiktigt sätt att att hålla på såklart. Och det ska bli spännande att se vad folk uppfinner istället. Liksom. Man tänker att många som är 80 nu är väl ändå troende fortfarande. Men liksom i de väldigt sekulära generationerna, vad kommer de göra då?
Men för jag vänder mig mot en sån bild av det sekulära. Alltså ungefär som att det religiösa står för det här det existentiella tyngden. Nu kanske jag liksom karikerar vad du säger här. Men det religiösa står för den existentiella tyngden och det sekulära är det liksom dieter och PT. Och det är det förstås. Men det finns ju också sekulära tanketraditioner. Alltså icke-religiösa tanketraditioner som är djupt existentiella och har liksom det filosofiska djupet som också finns inom de religiösa traditionerna.
Mm.
Och då kan vi ta all poesi, all skönlitteratur, all filosofi i Europa de senaste 200 åren. Eller har ju huvudsakligen varit sekulär. Så att du måste ju också, det är inte bara PT och dieter, det är ju också liksom Merleau-Ponty och Sartre och Heidegger och Camus och
Men de ger ju inte så mycket grejer att göra. Alltså för jag tror att jag är en sån enkel människa som tänker att om jag tror på någonting så behöver det räcker inte att tänka det, utan jag behöver någonting alltså fysiskt som en fysisk kanske underkastelse. Eller
jag ska låta dig svara på det här väldigt kort, för snart är det slut. Det här att förhålla sig till något.
Nej, det är klart. Det innebär ju då det sekulära liksom, upplysningsprojektet, man ska säga. Den sekulära kulturen innebär ju ovisshet. Att vi är här och vi vet inte vad sanningen är, utan vi måste försöka hitta den och försöka desperat klamra oss fast i olika vetenskapliga eller filosofiska metoder för att förstå vad som är sant. Och vi måste själva mejsla ut vad som är vår uppgift och hur vi ska bygga samhället. Och vi...
Där måste vi sluta. Det får bli
sista ord. Vi är fast i den situationen.
Vi är fast i det. Ja, spännande. Vi hoppas att alla fortsätter hemma och diskuterar de här frågorna, inte minst i den här tiden av pandemi. Vi ses nästa vecka. Ha en trevlig helg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.